When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to BOLLandBranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Författarpodden är tillbaka och även tillbaka från bokmässan 2023.
Nu är vi här igen efter denna tuffa långhelg får man väl ändå säga. Jag tycker fortfarande att jag känner på rösten lite grann att jag har stått och pratat väldigt, väldigt mycket på bokmässan.
Ja, jag har haft ryggskott sedan i måndags så det tänker jag hänger delvis ihop med mässan och delvis ihop med anspänning kring boksläpp. Men hur mår du? Hur hade du det?
Jag mår jättebra. Jag tror faktiskt att jag hade den bästa bokmässan jag någonsin har haft.
Oh wow.
Det var bara liksom allting klaffade. Det låter ju konstigt att säga, men jag hade bara en så himla fin mässa. Jag hade ett bra schema tror jag. Det var precis lagom långt, jag behövde inte stressa, men det var ändå mycket som hände hela tiden. Jag träffade så många fantastiska människor, hade fina möten. Jag är helt uppfylld av det. Och så här är det ju, att det är klart att det är lite av en egoboost att komma till en bokmässa och få träffa massor av människor som kommer fram till en och säger att man är bra på olika sätt. Det är ju jättehärligt. Men jag tror framför allt för mig så betyder det väldigt mycket att jag får se att de som läser mina böcker finns på riktigt.
Oh.
Att det är riktiga människor som kommer fram och liksom, ja, de är där av kött och blod och det är ju inte så att jag vet vilka de är.
Nej.
Men de kommer fram och säger att de har läst mina böcker och att de betyder mycket och att de tycker om dem. Och jag blir så uppfylld av det. Så jag känner ju nu, den här veckan, jag har inte haft så mycket skrivflow på länge.
Wow, vad kul.
Ja, jag tror jag blir dubbelt så bra av det här, alltså minst. Och får massor av idéer med massor av andra bokprojekt. Och jag måste göra det och jag måste skriva det. Och jag ska skriva en sån bok och en sån bok och en sån. Och det är ju, den känslan är så himla härlig. Och kanske lite svår att komma åt som författare, tänker jag.
Mm.
För det är ju inte så ofta som man hamnar i en sån miljö där man bara blir helt... Ja, men man får fylla på energin så mycket, man får så mycket input att man... För det är klart, vi får ju ofta input via sociala medier.
Mm.
Och det är fantastiskt, men det är ju inte samma sak som att ha en livslevande person framför sig som står och tittar på en och säger att jag tycker om dina böcker.
Nej.
Eller hur?
Nej.
Hur har din bokmässa varit?
Också fantastisk. Min bokmässa började ju väldigt tidigt på morgonen. Eller min dag började väldigt tidigt på morgonen på fredagen. Jag gick upp 3:45 och åkte till SVT och var med i morgonstudion innan jag hoppade på tåget till bokmässan.
Ja.
Så den första dagen blev så lång. Men jag var helt hög på energi och glädje över att komma dit. Tåget kom i tid och det första samtalet var jättekul och människor köpte min bok efteråt och allt som jag hade varit orolig för inträffade inte, kan man säga.
Nej.
Och sen när jag vaknade på lördagen, då hade jag ju haft ett dygn som ju var så långt. Alltså jag hade varit vaken i 22 timmar eller något när jag gick och la mig.
Mm.
Och då på lördagen var det mer att jag vaknade upp i det här som jag kan uppleva är det motsägelsefulla med bokmässan, att det är ju en sorts peak i författarskapet att vara där och få prata om sin bok och möta människor, men du känner dig sällan så liten som när du är där, för att alla författare är där. Och ja. Du inser att du är en av tusentals,
ja.
Både författare men också böckerna som finns där. Så då var jag lite trött och hade väl min dipp där på förmiddagen. Men sen var ju söndagen var den jag hade flest programpunkter och jag åkte hem helt lyrisk och utmattad i ett.
Åh, vad härligt.
Så det var en fantastisk mässa. Sen hamnade jag i ett seminarium som var väldigt underligt på söndagen. Det bekräftade egentligen alla farhågor jag hade om hur det seminariet skulle kunna bli.
Okay.
Och att det blev som en gestaltning av fredsfittan.
Berätta.
Ja, det var jag, två militärt intresserade män i över 70 års åldern. Som ganska tidigt i samtalet började använda de här klassiska härskarteknikerna som min bok tar upp väldigt mycket. Att jag var ung och drömmande och de hade fakta och jag hade önskningar. Men då adresserade jag det och lyfte det och synliggjorde det. Och då blev samtalet otroligt fartigt. men också en av dem blev väldigt, väldigt arg. Alltså så arg som en väldigt lugn person kan vara.
Ja.
Men efteråt så sprang jag på hans förläggare på väg till tåget.
Ja.
Så, som var, också frågade hur jag hade upplevt det. Och jag sa att det var kul, det blev en debatt. Jag upplevde att de blev ganska arga på mig. Och då sa han att det berodde på att jag hade kallat dem för äldre män.
Det får man inte göra alltså.
Nej, jag vet inte vad de annars var. Men Nej. Det jag sa var ju inte ni äldre män,
Nej.
Utan jag sa här sitter vi, två äldre män med militära sanningar som berättar för en ung inom citationstecken kvinna att hon drömmer och att det är orealistiskt. Det var ju inte att jag sa ni gamla gubbar,
Nej.
Men de upplevde det så, så att det blev ju också tydligt hur starka känslor är i det rationella.
Men alltså vad modig du är som vågar benämna det när du är i den situationen. Det vet inte jag om jag skulle klara faktiskt.
Nej, det är svårt. Och det är tack vare publiken. Så att för att koppla till det du nämnde, att det här får möta sina läsare. Så var det så många i publiken som var där i frustration, tror jag, över hur samtalet har varit kring säkerhet och fred och NATO och allt vad det kan vara. Som hejade på när jag lyfte det här. Jag tror att det blev nästan lite obehagligt för några. När det blir den här väldigt två mot en situationen. Och därför så var jag redo att göra det, tror jag. Och det kändes också som väldigt skönt att precis ha skrivit en bok som synliggör just de sakerna.
Ja, men vad fint att du kände publikens stöd. För det måste ju ha gjort jättestor skillnad.
Det gör hela skillnaden. Jag tänkte faktiskt på det att jag tror att de var ovana med att inte ha publikens stöd, och hade jag varit på till exempel Folk och Försvars rikskonferens med en övervägande majoritet militära tyckare, så hade ju jag varit den som trycktes till nästan i en sån situation. Så det är ju det som var så fint med bokmässan, upplevde jag, att det pågick så många fantastiska samtal där jag ju inte hann se ett enda nästan. Men det var en bra energi. Otroligt mycket folk var det också.
Ja, jättemycket folk. Över 86 000 var, tror jag. Vilket är ju fantastiskt kul. Det kändes verkligen som att bokmässan är tillbaka. Som det var för många, många år sedan. Innan pandemin. Det är ju inte alltid så lätt som författare på en mässa. För du kastas ju in i samtal hela tiden. Alltså på scen då, menar jag. Med människor som du inte känner.
Ja.
Det allra vanligaste är ju att jag har samtal med andra författare som jag kanske aldrig har träffat. Och det där är ju en svår balansgång, tycker jag. För att jag är ju där för att prata om mina böcker. Men samtidigt vill man ju också få till ett fint samtal och försöka mötas på något sätt. Och jag har ju varit med om situationer där det inte har känts 100% bra. Där det är kanske en väldigt maktobalans, att det är någon som tar väldigt mycket mer plats än alla andra eller som ser sig själv som den stora stjärnan och alla andra kan liksom, ska liksom stå lite i skuggan av det. Men jag tycker den här mässan hade jag jättefina samtal och det kändes också så himla bra. Och jag avslutade söndagen med ett samtal på Crime Time tillsammans med en författare som jag känner väldigt väl, Mattias Edvardsson.
Mm.
Och en författare som jag faktiskt aldrig har träffat som heter Anders de la Motte. Och det var kanske, ja men det kanske var mitt bästa samtal just eftersom jag kände mig så bekväm.
Mm.
Jag kände att det här är personer som är varma, som vill att det ska bli ett bra samtal, som inte vill, för ibland kan det nästan bli en liten tävling om att alla ska framhäva sig själva.
Ja.
Och det vet man ju själv, man hamnar i den sitsen att man sitter och säger saker som man kanske egentligen inte hade sagt, för att man säger att man upplever att man hamnar i skymundan lite grann. Och man ska då, ja jag säljer så här många böcker och jag kommer ut i de här länderna. Det är ju inte så charmigt, men det är en jättespeciell situation. Och sitta på en scen sådär.
Vem modererade samtalet?
Och det var faktiskt en förläggare från Forum som heter Andreas. Men han skulle inte, det var någon stackare som skulle ha modererat som blev sjuk. Så att han hoppade in. Men det var, du vet, det var så här, det kändes bara så här, vi sitter liksom, vi satt ju i och för sig i en soffa. Det ser ut som ett vardagsrum på Crime Time, mysigt så. Men det kändes bara så 100% avslappnat. Vi sitter bara och snackar och har det jättetrevligt. Och det var ju väldigt fint att få avsluta mässan så, tycker jag.
Ja, wow.
Men du, det har ju varit en del snackisar på den här mässan, så jag tänkte att vi skulle prata lite om. Vi kan ju börja med det faktum att Camilla Läckberg firar 20 år som författare.
Just
och det var, hon blir ju stort firad på scenen. Tyvärr missade jag det, för då satt jag själv på en annan scen. Ja, men jag har sett det i sociala medier. Det tycker jag är väldigt fint, att man lyfter fram någons, för att hon är ju, det går inte att säga något annat än att hon är en otrolig succéhistoria.
Mm.
Och hon har ju också, hennes första bok, Isprinsessan, har ju precis listats som en av de 100 bästa spänningsromanerna någonsin i Times Magazine.
Vilken grej.
Verkligen imponerande.
Verkligen.
Men det finns ju, ja, men det har ju snackats om en annan sak också som har med henne att göra.
Mm.
Och det är ju det här med spökskrivare.
Ja.
Vad har du för bild av det här med spökskrivare eller relation till det?
Ja, det som det här handlade om var väl att tidningen Kvartal hade låtit AI analysera Camilla Läckbergs böcker och kommit fram till att hon inte hade skrivit de senaste.
Nej.
Utan det hade Pascal Engman gjort.
Ja.
Och då förklarade Läckberg att han har varit redaktör för hennes böcker och hjälpt henne att hitta en ny sorts skrivande.
Ja.
Jag har inte följt debatten jättenoga, men jag gissar att det blir någon sorts tvåläger, och sen har ju det blivit en diskussion om det här med spökskrivare överhuvudtaget. Jag såg en push som jag inte lyssnade på där det var två personer som sa, vi har spökskrivit massa kända personers böcker, ingen vet det, inte ens förlagen.
Ja.
Typ.
Ja.
Vad tänker du om hela den grejen?
Alltså om vi börjar med det här med Camilla Läckberg, så känns det ju som att, och hon dementerar ju det här.
Mm.
Och jag tänker att det är, ja, för det första så tror inte jag att jag litar särskilt mycket på AI. Jag är inte helt säker på att AI är ett så starkt verktyg att man kan bygga en artikel på det som någon slags fakta. Jag hade faktiskt en läsare som skrev till mig när jag la ut en fråga om det här med spökskrivare på Facebook. Så skrev hon, visade hon att hon hade bett AI skriva en text som Frida Skybäck. Och så skickade hon den, och det var ju en väldigt dålig text. Så jag känner att antingen är jag väldigt mycket sämre än vad jag tror, eller så är inte AI så skarpa ännu.
Jag vill höra, läs upp något.
Ja, nej, men det var jättefånigt. Jag har inte det här, men det var ungefär så här, de små söta flickorna gick på en månskenspromenad och badade sig i ljuset från den, du vet, alltså det var så här väldigt pretentiöst. Ungefär, ja men kanske lite så jag skrev på mellanstadiet. Möjligtvis skulle jag kunna säga. Ja, men i vilket fall, och då tänkte jag, men det är ju bara ett tecken på att AI inte är så himla bra. Ännu, så man kan inte riktigt lita på det. Och det är klart att det är jättetaskigt att säga till någon som skriver böcker, alltså jag hade blivit förtvivlad om jag blev anklagad för det. För det är ju inte roligt att få höra det.
Nej.
Att, alltså att, någon, att man, någon tror att man inte har skrivit sina böcker själv.
Nej.
Sen så sa hon ju att Pascal Engmar har varit hennes redaktör. Och det är ju så att redaktörer kan ju vara väldigt inblandade i skrivandet av en bok och hjälpa till med stilen. Och hon har ju tydligen uttalat just att hon ville skriva de här böckerna i en annan stil än vad hon är van vid. Och hon har ju utmanat sig själv, kan man ju, det ser man ju, att testa olika genrer och testa skriva för barn, skriva för vuxna. Så att, att det tycker inte jag heller är någon, något bra bevis för att böckerna skulle vara spökskrivna. Sen är det klart, för det är många författare som har gått ut och sagt just det här, att det, de får mycket hjälp av redaktörerna, eller att de känner till att andra författare får mycket hjälp av redaktörerna. Jag har aldrig hört en författare säga det eller varit med om det, eller, alltså att, och så är det verkligen inte för mig. Jag får hjälp av mina redaktörer, men det är ju inte så här att, att man skickar in ett halvfärdigt manus och så skriver de färdigt böckerna. Nej. Det är ju också trist om folk tror det. Och samtidigt så tänker jag så här, ja, det kanske finns författare som är de som är jätte i ropet och det finns ett väldigt stort sug efter deras böcker och de vill skriva många böcker, fler än de kanske hinner med. Då kan jag säkert tänka mig att det händer, att det kommer halvfärdiga manus till redaktörer och att redaktörerna får göra ett jättejobb. Och det kan ju jag tycka är lite orättvist. Eller så är det jag som är dum. Jag kanske borde själv göra så här. Jag kanske borde sätta igång massor av bokserier och så bara mejla redaktören. Här har du ett halvt manus. Kan du fixa det?
Fast det är skrivandet som är din lust, tänker jag.
Ja, såklart.
Jag känner så här, jag ifrågasätter avsikten och urvalet i den här granskningen.
Mm.
Varför välja Camilla Läckberg? Jo, hon är en av de största, mest säljande författarna.
Ja.
Och så är det någon snubbe som bestämmer sig för att granska en kvinna.
Ja.
Oh, shocker!
Ja.
Alltså, jag blir så trött på det där. För det pratar ju du och jag om på bokmässan också, om de manliga genierna och de liksom kvinnliga deckarglammiga.
Ja.
Alltså att det finns någon sorts förminskande av kvinnors framgång och prestation hela tiden. Ja. Och att det här är i mina ögon, oavsett hur mycket stöd och hjälp Camilla Läckberg får, vad fan, hur orkar folk?
Ja.
Lite så.
Ja.
Sen tror jag att, eller det vet jag ju av att ha pratat med min egen redaktör, att det är väldigt olika hur mycket stöd alltså författare behöver från redaktören, och att vissa kanske har en berättelse, ja, men det kanske framförallt inom facklitteratur, att de har en berättelse men kanske inte skrivhantverket helt självklart för sig, och då får de därmed väldigt mycket mer hjälp av redaktören.
Ja.
Medan personer som har skrivandet som styrka inte behöver det på samma sätt.
Nej.
Och det är väl upp till redaktören att göra den bedömningen, och också i samarbetet med författaren vad författarens styrkor är.
Mm.
Men i det här fallet så blev jag irriterad på just den här, vem som de personen valde att angripa och avslöjandet i det, och att återigen, jag tror Camilla Läckberg förklarade väl bara med det blåser på toppen och nu kommer en ny grej.
Ja.
Men att hon ändå hamnar då i en försvarssituation där hon behöver försvara sitt författarskap och sitt skrivande, och varför skiljer dina böcker sig åt.
Ja.
Något som en majoritet kanske har gjort utvecklats i sitt författarskap.
Ja.
Och skulle man jämföra deras första och sista bok så skulle de kanske inte framstå som samma författare heller.
Nej.
Den studien hade ju varit mer relevant att göra, att titta på hur mycket förändrats ett författarskap med åren. Men istället väljer man då en person att peka ut och misstänkliggöra och förminska.
Ja.
För det är ju det. Det är egentligen en man som har skrivit Annas böcker.
Ja,
tänk
såklart.
Sig nu när de börjar bli lite bra.
Ja, men det är klart. Säljer någon så mycket böcker så kan det ju inte vara en kvinna som ligger bakom, tänker jag. Det är ju omöjligt.
Ja, men eller hur? Och jag såg en text som jag inte lyckades läsa för att den var låst. Jag läste bara början. Den var skriven av Fredrik Virtanen. Ingressen var någon vän till honom som hade börjat tycka att Läckbergs senaste böcker var bra.
Okej.
Okay. Och jag gissar att texten då utvecklades till att jaha, det var ju för att det inte var hon som hade skrivit dem.
Mm.
Och sen hyllade samma ingress Alex Schulman som någon civilsamhälles- eller typ människorättsaktivist eller något. Och bara så här, i den här lilla ingressen med bildsättning så hyllas en man och två kvinnor, minns ej den andra, slängs under bussen som talanglösa.
Ja.
Så det där behöver man ju vara vaksam på.
Ja, och generellt så tycker jag att det är lite så, som kvinna så kan man inte riktigt vinna.
Nej.
Utan antingen så syns du inte tillräckligt mycket och din bok blir inte läst, eller så syns du för mycket.
Mm.
Och då är det också ett problem, att, för jag tänker att man pratar ju inte om de manliga författarna på samma sätt som man pratar om de kvinnliga, att de är, ja men det här med att de ska liksom, och också att det finns ett annat kanske tryck på kvinnliga författare, att de ska showa och vara uppklädda och ha, nu, jag pratade ju med Kristina Eriksson bland annat på Storytel-scenen, och hon har ju sytt upp otroliga klänningar inför det här, för att hon släpper en historisk serie, och det tycker jag är väldigt häftigt, och de är otroligt fina, och samtidigt så nu har jag inte hört någon som snackat om just henne, men att det finns lite det där att varför ska de gå runt i och glittra och vara glamorösa och sådär, att det finns en kritik i det, att det är ju inte det det handlar om, det handlar ju om böckerna, men samtidigt om man inte gör så syns man inte, och den kritiken möts ju inte män av, de kan ju klä sig precis hur de vill, både klä upp sig och klä ner sig. Och så manliga genier. Nu hade vi ju ett manligt geni på mitt förlag som verkligen var den stora snackisen också, upplever jag i år. Mm-hmm. Nämligen André Walden.
Mm-hmm.
Det har du väl hört och sett, hans bok Jävla karar.
Absolut.
Den har ju fått jättefina recensioner. Och han, jag ska inte prata om honom, han är jättetrevlig. Det jag pratade med honom, så att, och verkar varm och ödmjuk och sådär. Men det är ju knäppt det här. När någon blir så upphåsad, alltså det måste vara jättesvårt att hantera, tänker jag, när liksom alla springer efter en och man blir någon slags symbol, man är nästan inte människa längre.
Nej.
Utan man är en symbol för någonting och alla ska ha en bit av en och alla vill prata med en, och det är klart att det kan vara jättehärligt naturligtvis, men jag tror också att det kan vara rätt jobbigt. Vad tror du om det? Vad tänker du om det?
Ja, jag hade ju ett jätteroligt möte med honom på bokmässan som du var med på i slutet.
Ja.
Jag känner ju inte André Walden, men vi var på samma prisutdelning för några år sedan och fick ögonkontakt och hälsade på varandra, och han såg så förvirrad ut att jag sa att jag vet inte om du minns hur vi känner varandra. Och då var jag där med Kerstin som har tagit över Svenska fredsordförandeskap, som var på väg ut och precis hade köpt min bok och halar upp boken och bara, Agnes har skrivit Fredsfittan eller något sånt, säger hon kanske.
Ja.
Och så säger jag, ja, jag försöker hitta män som vill säga, jag är en fredsfitta, vill du göra det? Och han blev så... Jag kan inte ens beskriva hans kroppsspråk. Han det var så att han så skrynklades ihop. Han bara, jag kan inte uttala det där ordet. Så här. Det blev jättejobbigt för honom. Jag var helt oförberedd på det. Och fick jättedåligt samvete. För att jag hade ingen avsikt att han skulle liksom bli ambassadör för min bok.
Ja.
Och jag hade ingen aning om att titeln var så svår för honom att uttala.
Ja.
Men det har jag ju förstått att många har det problemet. Och min förläggare erkände faktiskt att det låg inte helt rätt i munnen på honom heller i början.
Nej.
Jag skrev ett meddelande till André efteråt och bad om ursäkt för att jag hade skifflat upp min titel i hans ansikt.
Oh.
Han var helt, vad säger man, med garden nere.
Ja, jag förstår.
Så jag hoppas att han har läst det och inte känner att jag försökte ta knäcken på honom fullständigt.
Nej.
Men det är intressant det där med just med min boktitel, att jag tror att det är lite som med ordet snippa till exempel. Att det är något som människor behöver vänja sig vid att säga, och när de sagt det tillräckligt många gånger så känns det inte jobbigt längre.
Nej. Nej, men så är det ju absolut. Det är ju, och vissa ord är ju väldigt laddade.
Mm, så är det.
Det kan man inte komma ifrån. Nej, men jag tänkte bara cirkla tillbaka till det här med spökskrivare också.
Mm.
För jag har ju märkt att det blev ju ändå en ganska stor grej i sociala medier. Och det har alla nyhetskanaler och alla radioprogram och har ju tagit upp det. För jag har funderat jättemycket på det här. För att de som kommer ut som spökskrivare, det är klart det ligger i deras intresse att säga att de har skrivit jättemånga böcker på topplistan.
Mm.
Men ingen kan någonsin få veta vilka det är eller om det är ens är sant.
Mm.
Men jag kände mig så naiv när jag hörde det. För jag tänker att herregud, jag har verkligen inte den bilden. Men det var ju många, en del som skrev, det här känner ju alla till att det är så här det funkar i branschen. Mm. Och jag tänker att det är ju väldigt intressant om det faktiskt är så att författare själva hittar spökskrivare och sen skickar in manus till förlag och säger att det är de som har skrivit de här böckerna. Mm. Alltså det är ju helt skandalöst och kanske ganska ohederligt. Och undrar om det här kommer bli en trend framöver för människor som kanske vill debutera.
Mm.
Då kan man ju anlita en spökskrivare och få hjälp och någon skriver boken åt dig. Alltså hur ska förlagen kunna kvalitetsgranska manus?
Mm.
Vad tänker du?
Jag har läst tidigare, nu minns jag inte när, men att det var kanske i någon av de här Facebookgrupperna, författare på Facebook eller vad det kan vara, där det var en person som skrev att jag jobbar som spökskrivare och vi behöver fler till vårt stall. Det här måste ju vara typ ett par år sedan. Det var då jag insåg att så här, oj, det finns alltså på det, så utbrett. Sen har jag kanske fördomsfullt tänkt att det spökskrivare är framförallt för kända personer. Jag har inte tänkt att jag som privatperson, det måste ju också vara jättedyrt att jag ska anlita någon som skriver en roman åt mig som jag skickar in till en manushög som kanske blir antagen. Och då måste jag alltid ta hjälp av den här personen resten av mitt författarskap. Det låter så bakvänt i mina öron att jag snarare har tänkt att en person som har ett jättestarkt varumärke, för så har det ju verkligen blivit med författare att de ska vara ett varumärke och ha massa följare i sociala medier och ha en räckvidd som inte förlaget kan egentligen skapa av en bok. Mm. Att det är de som då behöver hjälp av spökskrivare för att de kanske får skrivkramp eller inte. De har en egen berättelse men inte orden för att skriva dem, och då kan de ta hjälp av en spökskrivare, och att ibland kanske förlagen vet om det och ibland inte. Men jag vet inte hur utbrett det är alls. Det är ju intressant med de här personerna som träder fram och säger att vi har skrivit massa olika människors böcker, att man borde ju känna igen stilen till slut.
Ja, nej, men de menar ju att de är experter på att härma personens egen stil. Mm-hmm. Så att de skriver, lägger sig på den, de läser in sig på den personens stil och så följer de den stilen. Ja, det är ju, men det är spännande tycker jag. Alltså jag tänker att kända människor kanske framförallt inte får skrivkramp, kända människor, du vet, stora författare, utan att snarare att marknaden vill ha det så mycket mer än vad de kan producera, så det finns ett så stort sug efter deras böcker. Men jag hade känt mig så lurad, för jag ser väldigt mycket, varje gång jag läser en bok så ser jag det som ett samtal mellan mig och författaren. Då delar ju vi en värld, jag bjuds ju in i en värld som den här författaren har skapat och ser det verkligen som att det här är någonting som du och jag delar nu. Det kanske låter jättehögtravande, men jag tror faktiskt att det är så det känns när jag försöker tänka efter. Och då blir det ju väldigt märkligt om man får veta att det är någon annan som har skrivit den här boken. Så jag hade känt mig jättebesviken om jag fick reda på det.
Ja, jag fick ju associationer till Milli Vanilli som var den här popduon när jag var barn. Som avslöjades att de sjöng inte överhuvudtaget. Nej. Och då var det en grupp bakom som senare kallade sig The Real Milli Vanilli, som ju inte nådde alls samma framgångar.
Nej.
Där det avslöjades i alla fall, och då upplevde jag samma besvikelse som du beskriver, att hallå, det var ju de jag gillade och deras röster jag gillade, och det var ju inte utseendena som var grejen utan låtarna. Men att det hänger ju ihop ändå. Man vill ju att personen och rösten ska vara samma. Och det är väl samma med böcker, att om det är någon helt annan persons röst, varför vet jag inte det? Borde jag inte få läsa den personen då istället?
Nej, och jag hade ju blivit väldigt ledsen om det var någon som trodde att jag inte skrev mina böcker själv. För jag känner ju mycket stolthet över att, och det tror jag många författare gör, att man faktiskt har skapat det här från ingenstans och så bygger man det hela vägen tills det blir en bok.
Jag skulle tycka det var jättehumor om jag anklagades för att inte skriva mina egna böcker. Jag undrar vem som skulle skriva den då istället.
Det kanske är Camilla Läckberg som skriver dina böcker.
Jag tror att det är för att jag det är skrivandet som är min styrka. Det är inte mitt kändisskap, det är inte min person.
Nej.
Utan det är mina texter som har byggt mitt författarskap. Och därför skulle inte en spökskrivare ha så mycket att vinna på. Och vad glest den har skrivit mina böcker. Jag tycker den kunde ha haft lite bättre fräs.
Ja, men
en 10-årsintervall då.
Ja, jo, såklart. Ja, men du har ju varit tvungen att spara ihop pengar för att köpa ett nytt manus av en spökskrivare.
Ja, det är därför.
Det är därför.
Fan, det är så jävla dyrt.
Ja, men det är det ju såklart. Det är såklart jättedyrt.
Men du, en annan debatt som ju också har varit, eller ett samtal kanske som pågått, som började med en artikel i tidningen Författaren om det här med recensioner och hur de kan skada författarna.
Ja.
Det var den artikeln som det började med då. Där hade den skribenten haft jättesvårt att hitta författare som överhuvudtaget ville berätta om sin upplevelse av att ha blivit sågade.
Ja.
Och den enda som ställde upp gjorde det anonymt och beskrev hur hon, då jag tror hon kallades för Karin i texten, hade fått sådana fruktansvärda recensioner att hon hade slutat skriva. Hon hade varit etablerad och haft ganska tät utgivning som jag förstod, men blivit så tillplattad och nästan paranoid efter recensionerna.
Mm.
Och sen följde det då både fler författare som bekräftade det, hur otroligt sårbara vi är. Det har ju du och jag också pratat om och kommer fortsätta prata om, just den så här att någon får bedöma en och hur du inte har möjlighet att gå i replik på det.
Mm.
Och sen var det väl Åsa Bäckman i DN, tror jag, som skrev en text om att om inte recensenter har en åsikt så är de inte recensenter.
Nej.
Utan när författare beskriver att de känner igen sina böcker mer i, ja, men kanske bibliotekstjänstrecensioner än i en annan recension, då är det ju för att det ska inte vara ett referat av din bok, utan det ska faktiskt vara en åsikt.
Ja.
Vad tänker du kring det? Hur sårad ska man bli liksom av en recension?
Men det är naturligtvis så att man blir sårad. Det går inte att komma undan. Och jag tror framförallt, för mig så var det jobbigast när jag fick några taskiga recensioner precis i början. Mm. Jag tycker att man ändå ska vara lite varsam med debutanter eller de som är väldigt unga och är precis på sin första, andra bok. Då kan man, för jag fick ju inga recensioner tills jag fick en recension i en lokal tidning som var skriven av en äldre man som totalsågade mig, och det var verkligen liksom, det var bara värdelöst allting jag gjorde. Och då kan man ju undra, vad är det för poäng med hans, alltså det kändes som att det var ju inte så att den här recensenten hade något slags, försökte ha någon slags litterär diskussion, utan det handlade ju bara om att trycka ner mig. Det var väldigt tydligt, och han hade ju såklart fått uppdraget just därför, för jag skrev ju verkligen om unga kvinnor och det tyckte han var trams. Så jag tycker nog att man har ett ansvar som recensent. Sen så ska man naturligtvis kunna diskutera texter och kritiskt, ha ett kritiskt ställningstagande, och jag tycker att som författare så behöver du ju inte läsa dem. Man kan ju låta bli att läsa dem. Det vet jag var en diskussion. Jag skrev ett inlägg om det. Att jag från och med nu kommer inte jag läsa fler recensioner när det här hände. Och då var det ju många som blev arga på det.
Mm.
Och sa att vadå? Om någon recenserar din bok så är det klart att du ska läsa det. Du ska ju lära dig den feedbacken ungefär. Men, så att det är ju en jobbig sits såklart. För du är så utsatt som författare. Du får ofta väldigt få recensioner. Och är då en av de dåliga, nu pratar jag om från media, en av de dåliga, då kan ju det ta väldigt hårt eftersom det blir en så stor del av den rösten om dig i det offentliga.
Mm.
Men och det allra värsta är ju såklart att man inte får försvara sig.
Mm.
Man kan ju inte gå i replik, det vill man ju, man vill ju försvara sig när någon säger någonting, och särskilt om man tycker att de har fel.
Mm.
Det är kanske det allra, allra värsta, så kan man inte försvara sig. Men
Nej.
Jag tänker att det måste ju vara kanske annorlunda för dig eftersom du skriver inte skönlitterärt utan du skriver nu något politiskt. Hur har det sett ut?
Ja, jag ska bara snabbt knyta an till det du sa just om recensenten, att det som också förekommit i den här debatten är ju att även recensenter har ju kanske en agenda och en förförståelse, och om det är en äldre man som recenserar en bok och med, i en genre som den är helt ointresserad av, så är det klart att det påverkar recensionen.
Ja.
Och att det har ju också varit kritik kring att så här, det är en väldigt homogen grupp som får vara recensenter och de tycker om en viss sorts böcker och då blir det inte rättvist. Så därför behöver man också titta på en mångfald i vilka som får recensera och tänka efter lite där.
Ja.
Men det gör ju, har ju påverkat mig också såklart. Jag har ju skrivit en bok som är kommer i en tid där det är väldigt, väldigt hård debatt. Och igår fick jag en riktigt, riktigt arg ledartext tillägnad mig.
Ja.
Med rubriken När Kiev bombades var det mest synd om Agnes Hellström.
Nej men fy vad hemskt.
Och den är ju på sätt och vis som en recension, för personen har läst boken och jag hade skickat boken till henne, för hon var även arg på mig under debatten våren 2022. Under perioden jag skriver om. Hon är med i boken. Just om, det handlar om den gången vi hade en liksom, debatt på debattsidorna. Eller vad man ska säga. Och då kan jag ju också förstå att det triggar ilska att bli omnämnd i en bok. Och kanske inte på ett jättefördelaktigt sätt. Sett ur mitt perspektiv. Men det hon gör är att verkligen framställa det personliga i min bok som navelskåderi, självcentrering. Det speglas ju i den här rubriken att så här, när det pågår ett invasionskrig så skriver Agnes om hur synd det är om henne. Och när jag så medvetet har försökt skala bort alla överdrivna känsloyttringar, hon tar också upp saker som jag omöjligt hade kunnat skriva om för att de hände efter att boken ens hade tryckts. Massa saker som jag reagerade på, men det positiva är ju att jag kan replikera för att det är en ledartext, vilket jag har fått göra. Så att jag har skrivit en replik som ska publiceras idag, gissar jag. När du och jag spelar in det här, en fredag. Där jag har bemött henne och också förklarat varför jag tycker att det är så viktigt med det personliga anslaget. Sett till min partner och hur min livssituation såg ut och vår ukrainska familj som bodde hos oss. Och det har hon ju såklart inte nämnt överhuvudtaget. Hon har ju bara nämnt hur saker som är ganska irrelevanta och lyft fram det. Men sen då idag så kom det en jättefin recension. Alltså då förstod jag varför jag, alltså att jag har haft en viss anspänning. Det är ju, anspänningen är ju att inte bli recenserad alls, att bli sågad eller bli hyllad eller bara bortglömd typ. Och den här recensionen var ju väldigt lik hennes, för det var ju också en person som egentligen beskrev våren och men som då tyckte att det personliga var positivt och gav djup till boken. Och rubriken är, alltså jag älskar den här rubriken, jag ska fan rama in den, Frida. Mer stake i fredsfittor än i alla stridsfittar.
Åh, vad fin.
Skrivet av en man, äldre än jag. Så det finns ju såklart
hopp. Det finns hopp.
Ja, personen som skrev den här texten är ju kvinna i min ålder, kanske ett par år yngre skulle jag tro. Så att det är ju inte könat på det sättet, men att det är ju väldigt, jävligt speciellt. Men ett privilegium tänkte jag då igår efter att ha fått smockan på näsbenet att jag får ju svara. Det är norm att svara när en hel krönika tillägnas en. I en sakfråga, för att det var ju någonstans det kom att handla om, att hon började beskriva Svenska Freds och mig på ett felaktigt sätt som jag då får bemöta.
Ja, och jag tänker att vi får nästan återkomma till det här med recensioner framöver, för det finns ju mycket att diskutera, men det har ju också varit, och framförallt så tror inte jag att tidningsrecensioner spelar en så stor roll längre, utan det är ju ofta bokbloggare eller bokstagrammare som det är deras åsikter som väger väldigt tungt för en bok och som kan lyfta en bok. Så det är ju de riktiga läsarna, om jag får lov att säga så. De som inte nödvändigtvis ska göra en kritisk analys och faktiskt ha något att vinna också på att såga någon. För det vet vi att det är ju många som vill läsa. Om någon stor författare blir sågad så är det ju kul att läsa, tycker många. Så det finns ju ett egen värde i att såga, och det är ju väldigt hemskt. Och det är ju också en nu blir jag lite osäker på om det var kanske på Svenska Dagbladet. Det är ju en kulturjournalist i alla fall på någon stor tidning som sa upp sig när de började bestämma sig för att de ska börja recensera ljudböcker också.
Mm-hmm.
Så att det är ju, men det här tycker jag vi återkommer till, för det finns mycket att gräva i där.
Ja, och vi har ju pratat på nu, det är dags för oss att runda av det här avsnittet faktiskt.
Ja, och tack så hemskt mycket för en fin bokmässa, för det är alltid för mig höjdpunkten att träffa dig såklart.
Ja, fan vad mysigt vi än har det och att vi än ses så pass mycket. Käka frukost ihop, dricka drinks ihop. Ja, bara ha det himla härligt ihop.
Och podda såklart.
Ja, vi poddade ju. Vår livepodd, det var ju också underbart. Det finns så många fler stories vi kan dra från bokmässan tror jag. Får vi göra i framtida avsnitt.
Ja, verkligen.
Men vi hörs ju alldeles snart igen ju, Frida.
Nästa vecka. Ha det så bra så länge, Agnes.
Du också. Kram på dig.
Kram, hej då.
Hej, hej.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.